Vad roligt att vara här igen. Det var ju roligt i eran gamla lokal också. Men så här komma upp liksom en halv meter till över er, det känns ju fantastiskt bra. Det övertaget ska man utnyttja så mycket man bara kan. Nej, men det är riktigt roligt varje gång att komma hit till församlingen och möta hjärtat ni har för människors frälsning. Möta hjärtat som finns här för att bygga Guds rike, missionera, plantera nya församlingar. Du vet, det är bra med en församlingsmiljö där man inte bara sitter och tittar på sig själv. Lyckas man hålla ett fokus på det som är mission, evangelisation i en församling, då kommer man att få en hälsosam gemenskap. Min erfarenhet är att börjar vi för mycket stirra på vårt eget och bara ska försöka mysa och ha det bra tillsammans, så kommer vi att förlora någonting. Och det verkar också som att miljön blir liksom lite sämre att vara med i. Så att leva i ett utflöde och se till att det rinner ur vatten, ur den här dammen hela tiden, det är ett bra sätt att hålla ekosystemet vid liv i Guds rike. Det finns säsonger. Jag tror att det här är hälsningen ifrån Herren den här eftermiddagen. Det är det Gud har talat till mitt hjärta. Jag skulle vilja uppmuntra dig, du som just nu är kanske i ett krisläge i ditt liv, där det är lite besvärligt och kämpigt just nu, där du har många frågor och du kanske inte berättar det för någon. Du kanske håller fasaden precis som vanligt, men på insidan så är det någonting som är lite oroligt, lite kämpigt och lite kampfyllt och så vidare. Min erfarenhet är att det finns inga byten av säsonger utan att det faktiskt inträffar i våra liv. Det vill säga att vill man framåt, vill man vidare, så verkar det som att det är ett läge i vårt liv. Liksom, när det blir lite besvärligt, lite jobbigt, det verkar som att det är själva skiftet när vi går in i någonting nytt. Så att jag tänker att om du är i det läget, så tycker jag för det första att du ska tacka Gud för att han vet hur du har det. Och han talar till en pingstpredikant att det är det han ska tala om. Och inte hålla på med någonting annat utan göra det. Så att om du är i det läget att du kanske just nu är nere i brygga eller du känner att det är inte riktigt bra just nu, så tror jag att det är en förberedelse i ditt liv för någonting nytt som ska komma. Du är inne i ett läge liksom där någonting annat är på väg. Det är inte så att du har kört fasta jämte vägen och kommer att sitta och titta på när alla människor bara passerar i full fart och du blir lämnad ensam där, utan det är liksom någonting annat som Gud har tänkt med ditt liv. Det är min övertygelse. Och du vet, det var så att församlingen i Jerusalem, de satt fast i sitt eget, kallade folk till sig. Sen kom svårigheter och förföljelse och man hade svårt att sova och man hade ont i magen och man blev stenad och man blev förföljd. Och då någonstans så förflyttas hela själva epicentrum för evangeliets utgående till en församling som heter Antiochia, där man plötsligt inte längre samlade till sig utan skickade ut åt olika håll. Och vi skulle kunna börja tala om den ena efter den andra. Det verkar som att utan en krisartad natt i Petrus liv så skulle han inte fatta liksom vad det betydde att tjäna Jesus och inte vara störst, bäst och vackrast, utan fatta det Johannes döparen sa: jag blir mindre och han blir större. Så att om du är i ett läge just nu där det är lite kämpigt och jobbigt, så tror jag att det är någon slags säsongsbyte i ditt liv. Och det är inte säkert att du kommer in i det nya det Gud har tänkt dig, in i din andra andning, utan att du faktiskt är med om det. Så jag har bett till Gud att du skulle få en ny start, ny tro, inte ge upp, inte kasta in handduk, utan tänka att nej, men nu är det så här att jag är i det här läget, men det är inte bara besvärligt utan det är faktiskt också ett löfte om någonting annat, någonting nytt i mitt liv. Jag tror dessutom att det är det som är evangelium, att det aldrig någonsin är kört för en enda människa. Så att om du är här som inte känner Jesus än, så hoppas jag att den här eftermiddagen skulle få vara en sån där upplevelse där du bara känner att den helige ande drar på insidan i ditt liv och du bara längtar efter att blicka upp mot skyn liksom och använda vilka bilder du vill. Om du känner dig som den fula ankungen och ser svanarna som drar iväg där i solnedgången, eller vilka berättelser du har haft, men att du, det här liksom känslan som man kan få i sitt hjärta, Det är min erfarenhet, händer när den helige ande drar i människas liv. En längtan efter frihet, efter försoning, efter en större bild. Att få lägga sitt liv i någons hand. När jag var liten, när jag säger, oh, men det var, jag har varit det en gång. Det är många år sedan och många kilo sedan, men jag var fruktansvärt duktig i högstadiet på 100 meter löpning. Jag vann skolmästerskapen 3 år. Så därför tittar jag ju, det är egentligen den enda grenen jag tittar på, liksom, där liksom det drar iväg. Det enda jag har ork att titta på, det är ungefär de 10 sekunderna som det tar att springa det loppet. Men du vet, i början när de går ner, de står så glada, liksom, sen böjer de sina knä, de står med alla 4 liksom, i backen där. Ner i startblocket, liksom, blicken ner i backen typ. Då brukar jag tänka att det är lite så med livet. Det är när man kommer ner där, vet du, man har blicken i backen, liksom man är där. Men då är man också i startblocket, vet du, för någonting nytt i sitt liv. Så jag tror att det läget där du är i nu, det är ett startblock för någon slags ny säsong. Någonting nytt i ditt liv som du ska få vara med om. Och det är inte säkert att du kommer in i det utan att du också är beredd att ta det. Jesus, han undervisar om sin död, men jag tror också att det är en princip i skriften. Han säger att om inte vetekornet dör, så kommer det att förbli ett ensamt korn. Men om det dör, då kommer det att bära rik frukt. Jag tror att vara en kristen, vandra med Jesus, det är faktiskt att leva med den här dödsprocessen i sitt liv. Att veta att det är någonting att lägga ner, någonting att ge upp. Det är någonting som gör lite ont, så du kan använda vilka bilder du vill. Du kan till och med, om det hjälper dig, citera Karin Boye, att det gör ont när knoppar brister, eller att du har läst någon annan som har skrivit om att det är mörkast innan gryningen kommer, eller vad. Du kan använda vilka bilder du vill, men i grunden så säger alla de sakerna någonting som jag uppfattar att evangeliet talar om. Det vill säga att det finns en framtid, det finns en morgondag, det finns någonting nytt som kommer. Och i de här lägena när det är svårt, så är det ofta, det är min erfarenhet från mitt liv, en tid när jag är förberedd och på väg in i någonting annat. Så oavsett om du kämpar med någonting som är alla vet om, eller om du kämpar med någonting just nu där du lyckas hålla fasaden någorlunda öppen, så tror jag att det är inte slutet utan det är början. Jag tror inte att det är änden utan det är starten. Jag tror egentligen inte i grunden ens att det är någonting dåligt, utan jag tror till och med att det är någonting bra. Och för att belysa det så ska jag läsa om en profet i Gamla testamentet. Om du är här som är hyfsat ny i tron, eller du kanske har varit troende länge, så säger andra Petrus brev, 1 kapitel, säger så här att de här profetorden, de ska man lita på. Då säger skriften att de förmår att kasta ljus in i ett mörkt rum. Så därför så tänker jag att läs Nya Testamentet och ägna det framförallt åt Nya Testamentet. Men när du känner liksom lite uppvärm där och har fattat liksom att ditt liv vilar i Guds nåd och det är Jesu frälsning och det är kärlek och du har fattat det, så överge inte Gamla Testamentet och texterna där, för de förmår ibland att kasta ett nytt ljus över saker och ting i vårt liv. Och det finns en profeta som heter Elia som tröttnar på livet. Och du läser om honom i 1 Kungaboken bland annat. Och vi ska läsa ifrån kapitel 19. Och historien är den och berättelsen är den. Det är att Elia, han blir utmanad att ta itu med gudlösheten i det delade riket där han då var. Och han berättar om att de liksom väljer bort Gud hela tiden och han blir kastad in i det här. Han utmanar både den sittande makten, han utmanar alla. Det slutar med själva liksom höjdpunkten i det på ett berg som heter Karmel. Där på det här berget där han sitter och där han finns, och då är det en utmaning mellan honom och Baals profeterna. Det är en kamp mellan de som inte trodde på Gud och de som trodde på Gud. Och där står Elia upp och säger, nu får ni sannoliken välja. Håll inte på med den här halvhjärtenheten. Vill ni följa Baal eller vill ni följa Israels Gud? Så kommer Baals profeten och han är själv där. Och det är hundratals profeter, Baals profeter. Och så är han liksom lite sådär, vet du, som när man är i sitt bästa läge, liksom som predikant, vet du. Oövervinnerlig. Man är som ett lejon, släpp in liksom allting vad det nu är för någonting. Det läget är han i. Och så säger han, jag är visserligen ensam och ni är flera hundra. Men låt oss pröva, börja ni nu och bygg det här altaret så vi ser vad som händer. Och de åkallar sin Gud och de ropar kämpar och de håller på. Till slut står det att de späker sig till och med så att blodet rinner. Ingenting händer. Och så går liksom Elia fram och säger sådär, vet du, Gud är med mig liksom. Och han säger, lägg fram altaret här och ta fram offret och hiva vatten på det och hiva mer vatten. Jag släng på mer vatten, vet jag, så att det är riktigt ordentligt. Och så börjar han be till Gud och bam, så här typ. Så kommer det en flamma ifrån himmelen, förbränner alltihop. Och någonstans så händer det någonting. Och i det läget så kommer också regnet tillbaka till landet och räddar landet ifrån torka. Och de som är emot honom är mer galna än någonsin. Och den som är galnast av alla, det är en kvinna som heter Isabel. Ofta så är ju systrarna mycket ödmjukare och fina och så vidare. Men i det här läget verkar hon vara den som är mest på typ så och vill inte vara med. Hon hotar Elia och säger att Elia ska dö. Så nu läser vi tillsammans från första kungaboken, 19 kapitel. När Elia fick höra detta, då bröt han upp och han flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda. Där lämnade han sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske och han önskade sig döden och sa, nu är det nog, herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han såg upp så fanns där vid huvudändan ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack, så la han sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom och han sa till honom, vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebot. Israels barn har övergett dina förbund. De har rivit ner dina altare. De har dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och som en stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor framför honom. Men Herren var inte stormen. Efter stormen kom den jordbävning, men Herren var inte heller jordbävningen. Efter jordbävningen kom det eld, men Herren var inte i elden. Efter eld hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa, vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen ivrat för Herren Guds Sebaot. Israels barn har övergett dina förbund, rivit ner dina altare, dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa till honom, gå tillbaka igen, ta vägen igenom Damaskus öknen. Gå in och smörj Hasael till kung över Asram. Jesu Nimsons son ska du smörja till kung över Israel. Elisa Shafats son från Abel Mehola ska du smörja till profet i ditt ställe. Elia, en profet som har lyckats väl med att utmana alla världsliga krafter, blir hotad till livet. Och trots att han i kapitlet innan har sprungit fortare än Ahabs hästar när han band upp sin mantel och rusade ner för berget, så är han livrädd, ger sig iväg ut i öknen. Han lämnar sin tjänare där och han vill vara för sig själv och han hamnar under ginsbusken där han inte längre vill leva. Nattsvart. En del av oss som är här, vi har varit med om de lägena i livet när det blir så totalt mörkt i livet. När man känner att det finns ingenting, det finns ingen framtid, det finns ingen morgondag, det finns inget som kommer. Och i det läget var Elia totalt nere, totalt under isen, totalt deprimerad. Han var helt lost. Någonstans i detta läge så kommer då den här ängeln och stöter till honom, står det i den här texten. Grundtextens ord säger egentligen att det är betydligt mer våldsamt än så. Nu ska jag inte köra mer, men alltså det är bättre att komma upp. Någon av oss skulle ha visat vad det egentligen står. Det är typ mer sova typ. Alltså, men du vet, vi har ju en förmåga att göra änglarna lite snällare än vad de egentligen är. Men ängeln som kommer dit trycker till han ordentligt. Kom igen, stig upp. Och han käkar, vet du, där finns det mat och där finns det vatten. Och det är som att livet ett ögonblick återvänder, men sen lägger han sig ner och sover igen. Och ängeln igen trycker till honom och säger, kom igen, stig upp på ett. Varför skulle han stiga upp? Jo, för att Gud hade ju någonting nytt, hade ju någonting mer för honom. Det var ju inte slut för honom. Det var ju någonting mer som behövde ske. Det var ju någonting som skulle fortsätta. Det var ju någonting med hans rike som behövde hålla på hela tiden. Han sa att du, det är någon som ska smörjas till kung för Israel. Det är någon som ska smörjas till kung för Juda. Du vet, det är någon profetlärjunge som nu behöver liksom komma in i funktion och så vidare. Det är som att Elia gick ifrån ett läge i sitt liv där han var den stora starka som stod där och kallade den i elden till att han skulle in i en ny säsong i sitt liv. Där han är mycket högre grad verkar som att han skulle bemyndiga andra, empower the next generation, vara med liksom och se till att någonting annat skulle ske, att han kom in i ett nytt läge. Och det är som att den där krisen i hans liv, den behövde komma där för att han riktigt skulle förstå att Gud, du för mig in i någonting annat i mitt liv. Så att om det är bekymmersamt i ditt liv, så tror jag att du är på väg in i någonting som är större, vackrare, rikare, starkare än det du har varit med om innan. Och därför så hoppas jag att Gud och den heliga ande skulle bara uppmuntra dig och stöta till dig lite vänligt. Eller om det behövs en riktig ängelstöt ifrån Kungaboken 19, trycka till dig ordentligt i bröstkorgen och säga, kom igen liksom. Det är ju några saker som händer med honom som han kämpar med, men som Gud hjälper honom med. En av de sakerna som jag kan känna igen, det är ju rent fysiskt att han var trött, han var slut. Han hade inga krafter kvar, han var hungrig, han var trött, allt detta. Så jag tror till och med att om krisen i ditt liv beror på att du inte sköter om dig fysiskt i ditt liv. Om du jobbar för hårt och du sover för lite. Att du inte tar dina promenader, att du inte ser till att du får frisk luft eller vad det än är för någonting. Om du inte bryr dig om det, om det är det som är orsaken till att du hamnar i de lägena, så ska du veta att även om du tycker att det är dina problem och de är högst världsliga, så vet jag att Gud också är intresserad av att du ska sova gott på nätterna. Jag vet att Gud är intresserad över näringsintaget i ditt liv. Gud, han bryr sig om dig där du är. Han kan hjälpa dig med din fysiska trötthet. Han kan hjälpa dig med ditt fysiska kämpande. Jag är helt övertygad om att han kan göra det för dig i ditt liv. Det andra som händer här, det är den här mentala tröttheten. Att han är bara less på detta. Han vill inte längre vara med. Jag har försökt liksom, Gud, jag är ensam kvar. Jag vill inte leva längre. Jag har liksom ingenting liksom är funkar längre. Så han är mentalt trött och slut. Om du och jag är mentalt trötta och sluta. Om vi hamnar i det läget som han var, där han flydde för sitt liv och sprang iväg. Så ska du veta att i din mentala trötthet, och även om du börjar brottas liksom med en massa grubblerier på insidan i din tanke, så ska du veta att det finns ingen plats där du kan fly så långt utan att Gud kommer att vara nära dig. Bibeln säger att även om du hamnar längst ut i havsbandet, eller du hamnar långt upp i himlen, eller nere i underjorden, eller var du än är, så kommer hans hand att vara där. Är det någon som vet hur du har det när du ligger och grubblar på nätterna, vet du, så är det Gud. Är det någon som vill hjälpa dig liksom med alla de där tankarna som du inte får ordning med, så är det Gud som vill göra det. Du vet, det är lätt att bli mentalt trött och liksom känna att man gör upp. Men Gud använder det i ditt och mitt liv för att förstå någonting som är viktigt. Det tredje som han hamnar i här, som jag också uppfattar ibland, leder oss in i sådana här situationer. Det är liksom våran självömkan. Det är inte att vi bara är trötta fysiskt, det är inte bara att vi är mentalt slut, utan det är dessutom så att vi sätter oss ner och det är så fruktansvärt synd om oss själva. Jag är ensam kvar. Ja, men jag tänker, hur kan man säga det när man själv har lämnat en tjänare några kilometer bort? Eller när själva verket det var 7000 till som inte hade böjt sig under bal. Nej, jag är ensam. Du vet, jag tror att vi som tycker om att hamna lite grann i centrum. Risken är ännu större för oss att vi hamnar i den självömkan i vårt liv. För det var bara några dagar tidigare, vet du, så var Elia, han var ju stolt över att vara ensam. Jag är helt ensam, ni är flera hundra, come on. Bring it on, typ så här. Är du med? Ja, men han var liksom, här är jag. Samma ensamhet är nu liksom det stora problemet i hans liv. Så jag tror kanske att du finns med här också. Som faktiskt behöver bryta med den där självömkan. Du är inte så ensam. Det är inte så synd om dig. Det är inte så gräsligt. Det är många människor som har det mycket värre. Jag var i södra Sudan förra veckan. Det man inser när man är i södra Sudan, det är att man ska åka hem och aldrig mer gnälla över livet. När man har pastorsamlingar och det sista predikanten gör på eftermiddagen, det är att han ber en bön vid 5. Och han ber en bön till Gud, att Gud hjälp oss alla så vi kommer hem idag utan att bli skjutna. Inte bara det, ha en fin resa och bevara oss ifrån snövallar och annat, utan du vet, det är på riktigt. Kan inte ens gå 5 kilometer utanför staden, för man är rädd liksom för överfall och röveri, och dessutom krigar klanerna och stammarna mot varandra. En lärare där tjänar $20 i månaden. $20, 200 spänn, 180 kronor, 160 kronor. Hur överlever man då när maten kostar lika mycket som i Sverige? Du vet, ibland hamnar vi i våran självömkan. Ibland hamnar vi i ett läge där det är så synd om oss. Men jag tror till och med att den självömkan ibland faktiskt också kan fylla någonting i vårt liv. Det vill säga att det kan vara med och bryta någonting. Men jag tror, och då talar jag utifrån min egen erfarenhet, att många gånger så är min självömkan, det här som katolikerna kallar för the clerical bitterness, det vill säga allehanda munkar och präster som sitter och tycker att de är så bedrövade över sig själva och så vidare. Du vet, det gränsar till högmod i ditt och mitt liv. Åtminstone gör det i mitt liv. Det vill säga att det är så synd om mig för att de inte ser mig. De tar inte hänsyn till mig och allt detta. Ibland har det ju bara en botten där vi inte har förstått liksom vad tacksamhet och ödmjukhet gör det. Ibland handlar det ju bara om att vi inte har förstått liksom hur resten av världen har det. Utan vi sitter och vi tycker så synd om oss själva och så vidare. Och det hände också med Elia. Jag är själv här. Det var inte sant. Jag vet inte vad du säger, men det är inte säkert ens att dina saker som du viskar om nätterna, att de är helt sanna. Det är inte säkert att det är så att alla vill dig illa. Det är inte säkert att ingen arbetsgivare vill ha dig. Det är inte säkert att du är helt värdelös. Det är inte helt säkert att du är helt kass i golf eller vad det än är för någonting. Det är inte helt säkert att du är sämst av alla. Jag satt med en här om sistone när jag var i södra Sudan nu. En kille som satt och beklagade sig över sin engelska. Jag sa, sluta klaga på din engelska när det är 90% av jordens befolkning som inte kan komma i närheten av det som är din engelska. Men vi hamnar i lägen i våra liv där vi hamnar i den här självömkan liksom och tycker, feel pity about ourselves. Jag tror att ibland behöver man ha en ängel som trycker till en hårt på axeln och säger, skärp dig, res dig upp, ät om du ska orka den vandringen som har framför. Det är inte synd om dig. Det är många människor det är synd om. Och när jag säger det, säger jag inte det någon arrogans. Jag säger inte det på ett sätt som att dina bekymmer inte har något värde. Jag vet att människor kämpar och kämpar för sitt liv. Jag har varit på 2 50-årsfester den här helgen. Och jag blir förvånad över hur många människor man träffar som kämpar med så många saker. Och man känner liksom, man känner nästan tårarna rinna för ens kinder när man hör hur folk har det. Så jag ignorerar inte ditt kämpande, men jag tror att vår självömkan tror jag begränsar oss från att få tag på någonting som Gud har tänkt i vårt liv. Jag tror faktiskt att man kan ligga sjuk i en sjukbädd och få vara till välsignelse. Jag tror att man kan ligga på ett hospice och vänta på döden och ändå få vara till välsignelse. Jag tror att man kan kämpa med sitt självförtroende och ändå få vara till välsignelse. Jag tror att det är många saker som kan gå sönder och det är svårt att få arbete. Men jag tror ändå att man kan få vara till välsignelse. Men det verkar som att självömkan, den blir ett fängelse. Liksom. Det blir en snara, det blir små band som håller oss fast. Jag brukar tänka på det ibland. Liksom, att vad det än är man kämpar med, vet du, så är det bra att påminna sig om andra människor som faktiskt många gånger har det bättre eller sämre och har det mycket värre än vad man själv har det. Även om vi blir svårt sjuka här i Vetlanda, så blir vi sjuka i ett land där man kan få sjukvård. Även om vi får det svårt, så hamnar vi i ett läget land där det alltid kommer att finnas en famn att falla i. Någon att vända sig till. Så jag tänker, var man än är. En gång när jag var i södra Sudan så hade jag med mig en man ifrån Etiopien. För i södra Sudan är det fruktansvärt. Det är svält och det är elände och det är stamkrig. Då hade jag med mig en kille från Etiopien som var pastor där under tiden som det var kommunism där. Som är sönderslagen, vars njurar är helt förstörda. Hans bästa kompis Simeon har de slagit så illa så att han har förlorat synen och annat. Och du var med honom och står där liksom när han drar på i södra Sudan och säger att ni tror att ni har det sämst i världen. Det finns de som har det sämre än er. Att inte hamna i självömkan i sitt liv. Utan vara med och bryta. Det kan vara många saker som gör. Men det finns någonting i ditt och mitt liv som vi behöver komma till rätta med för att komma vidare i vårt liv. Att inte köra fast i det läget och tänka, okej, jag är nu lite grann nere för räkning. Jag är liksom i backen nu. Min blick är rakt ner. Jag är böjd. Men jag kan få tro att det är början på någonting nytt. Att till och med det läget kan göra att Gud kan förfina något i mitt liv. Som gör att någonting kan hända där jag blir mindre och han blir större. Tycker jag läser Paulus, så är det som att Paulus han anstränger sig för att lägga sina egna problem åt sidan. För att det finns någonting större att få tag på. Flera av breven är skrivna i fångenskap. Har ni tänkt på att han nästan aldrig skriver hur det är på insidan i en fångcell? Enda gången han pratar om bojorna, det är om man kan använda det för att beskriva hur Guds ord inte bär bojor. Eller det är liksom någon annan beskrivning som har med hans rika att göra. Det hade jag varit Paulus, där hade jag ju suttit och skrivit hur eländigt och bedrövligt det är med mig. Hur jobbigt det är, vet du, de är inte snälla mot mig, vet du, de släcker lyset alldeles för tidigt. Och stocken som jag fastlåst i och så vidare, vad det nu är för någonting. Men det är som att Paulus han tar sitt liv och han lägger det åt sidan någonstans. Liksom. Han bara vet liksom att det viktiga av allt är att detta evangelium går ut. Jag må visserligen sitta fängslad, men Guds ord bär inte bojor. Jag sitter här nu i fängelse, men ni är fria. Alltså hela den. Och jag tror att ju mer man kan komma in i det, ju större frihet kommer man in i sitt liv. Ju mer man kan lägga allt detta eget åt sidan, ju större frihet kommer man ut i sitt liv. Och ju mer kan man tjäna honom. Så kära vän, du som kämpar nu, kanske med fysisk sjukdom, problem i ditt liv. Kanske kämpar med mental trötthet, svårt att sova. Du som kämpar med kanske att du hamnar i självömkan. Som hamnar i en massa saker. Jag tror att Herren säger till dig idag. Att han ska sätta dig fri. Och han ska leda dig in i en ny säsong i ditt liv. Min övertygelse det är att anden har viskat i mitt hjärta. För att han ska uppmuntra dig till att inte kasta in handduken. Det må möjligtvis vara nattsvart idag. Men du vet, det finns någonting annat som kommer. Det må vara mörkt just nu, men han har någonting nytt för dig. Du kanske lever ett liv där du känner att jag har kämpat och kämpat och kämpat. Men vad blev det av det? Tina och jag, vi hamnade i ett läge 1991. Du vet, när jag var så less på att vara ungdomspastor. Jag var ungdomspastor i Pingstkyrkan i Jönköping. Det var flera hundra ungdomar. Jag var så less på att vara ungdomspastor. Jag var så less på att arbeta i församling. Jag kände att här är bara en massa jobbiga tonårsföräldrar som tycker att man ska vara någon lekledare åt deras ungar och så vidare. Och är det någon som är ute på en fredagkväll och super skallen av sig, så är det ungdomspastorns fel. Jag var så trött och jag var så less på allt detta. Så samband med det fick jag en kallelse till en stor församling, större än Jönköping, och det fanns bara en vid den tiden och så vidare. Och jag bara kände, nej, jag orkar inte ens tänka tanken. Att gå in i en ny pastor känns nu, det var bara en uppförsbacke som var så lång så att det går inte. Så satt vi på McDonald's i Göteborg, Tina och jag. Och jag brukar berätta om detta för det betydde så mycket för oss då. Satt och läste Jesaja 49. Jag brukar också alltid säga att jag brukar inte sitta på McDonald's och läsa Bibeln, utan detta är en av de få gångerna så att ingen tror att jag är mer överlåten än vad jag verkligen är. Men vid det här tillfället var det verkligen så. Och de här verserna liksom, de studsar upp här inför mina ögon och så. Du är min tjänare. Genom dig vill jag förhärliga mig. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta förbrukat min kraft. Men min rätt är hos Herren och min lön är hos Gud. Nu säger Herren, han som har ifrån moderlivet har format dig till sin tjänare, som har gjort att du får föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Han säger, det är för lite att du bara är min tjänare för att upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, och du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Plötsligt så insåg Tina jag att våran trötthet, känslan av att bara förgäves anstränga sig, plötsligt insåg vi liksom att det var Herrens väg liksom, att rikta om våran blick. Sen åkte vi som missionärer i 5 år till Afrika. En fantastisk tid när vi fick vara med och plantera församlingar, starta bibelskolor, bygga kyrkor. Men det är som att den tröttheten, min känsla av att förgäves har ansträngt mig, så less på detta. Det är som att det också var en dörr in till en ny tid i vårt liv. Det är som att vi behövde krokna där vid tillfälle i livet för att det nya skulle öppna sig. Så därför är det hoppfullt för den människan som kämpar. Därför är det hoppfullt för den människan som känner att man är nere för räkning. Därför är det hoppfullt för den människan som känner att allting jag tar i det som det rinner mellan fingrarna på mig. Så jag tror att mitt i din kamp och där du är just nu, så håller Herren på att förbereda dig för någonting nytt i ditt liv. Jag tror att du är inte bruten för brutenhetens skull, utan jag tror att du är i startblocken för någonting nytt som Gud har tänkt med ditt liv. Och han ska hjälpa dig och han ska ta hand om dig. Det är inte över, han vill göra någonting mer. Det är inte bara så att du ska föra Jakobs stamma tillbaka. Jag vill göra ditt ljus för hedna folken. Jag vill sända dig, jag vill använda dig, jag vill bruka dig. Det räcker inte, det finns någonting mer i ditt liv.